Vi ska först konstatera att kristendomen är någonting mer än en religion. Det är någonting mer än etik och moral. Och det är det som är det fantastiska, att Jesus Kristus själv är själva livsinnehållet i den kristna tron. Alltså det är han som gör att det fungerar. Och det är liksom han som har kallat oss, som utför verket genom oss. Och det är han som liksom har frälst oss, som ger oss den här kraften för att kunna leva det här livet som det innebär att vara en kristen. Och för att det finns många som lever i en slags kristen religion. Man har kanske varit med om på nyttfödelse och så att säga förlåtelse och förlossning, frälsning. Men det är ju så att det kommer en fortsättning. Och jag ska läsa några bibelversar här som utgångspunkt. Ifrån, vi kan börja i Romarbrevet. Romarbrevet har vi 5, 10. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans död. Alltså vi blev försonade. Om vi har tagit emot Jesus och blivit frälsta, så är ju detta ett fullbordat faktum, eller hur? Vi har blivit försonade med Gud. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Och det handlar om en kontinuerlig process. Alltså genom hans död, då har vi fått försoning. Men genom hans liv så får vi uppleva att den här uppståndelsekraften verkar i oss. Den kraft som uppväckte Jesus från den döda, den bor i oss. Och så står det fortsättningen här på versen. Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi kan bläddra tillbaka till första kapitlet i Romarbrevet också. Och den 16:e versen där kan vi läsa. Då det står så här att jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning. För var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så att det finns ett liv, vi har varit med, vi har försonats med Gud, vi har frid med Gud, vi har blivit förlåtna, renade och upprättade. Men det är ett liv som ska levas, och det livet ska levas av tro. Jag ska läsa några fler bibelversar här. Galaterbrevet 2, 19 versen. Och då är det Paulus som säger så här jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgett sig för mig. Halleluja! Så att med andra ord, det finns en livskraft och ett livsflöde som så att säga flödar i vår kropp. När vi har tagit emot Jesus så har vi upplevt försoning. Vi har upplevt att vi har fått liksom det som skilde oss ifrån gemenskapen med Gud, det är undanröjt. Men halleluja, det stannar inte där, utan det fortsätter med ett liv där Kristus får verka i och genom oss, att han får leva i oss. Och som jag sa tidigare, han är den som i oss uppfyller de krav, det som liksom förväntas av oss när vi ska leva ett kristet liv. Det kan bli väldigt tungt. Det kan bli väldigt tungt och sorgligt att försöka att vara en kristen. Det kan bli väldigt tungt. Men istället för att försöka så ska vi låta oss uppfyllas. För Gud har gett oss hjälparen, den helige ande, som vill så att säga verka i oss och i oss utföra det som är Guds vilja. Detta är så fantastiskt när vi verkligen ser och förstår vad Gud verkligen har tänkt. Han liksom kommer inte bara och frälser oss och så lämnar han oss, utan han är med oss och han ger oss all den kraft som vi behöver för att leva ett liv som behagar honom. Visst är det väl underbart? Och till och med Jesus, när han så att säga vandrade här på jorden som människosonen och som en människa, så säger han så här, jag ska läsa Johannes 5 ifrån den 19 versen. Jesus svarade dem: jag säger er sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. Och vi vet att Jesus, han visste det, att Gud hade liksom ställt allt till hans förfogande. Vi kan läsa om det i Kolosserbrevet 1 och 19 också. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikat för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Alltså, med andra ord, Gud har väldigt höga tankar om dig. Han vill att du ska bli helig, fläckfri, oantastlig. Han vill att du ska bli liksom perfekt. Och när man hör det, då kan man känna, oj, det var jobbigt. Men då är det så, allt det som han begär, allt det vill han göra i dig. Och det är det som är det fantastiska. Och när vi i tron liksom på honom, och förvänta att han ger oss hela tiden kraften, och då blir det liksom inte så här tungt och svårt, och då är vi inga slavar, utan då är vi fria. Halleluja, andens frihet. Där anden här, där är frihet. Du vet att det finns olika slags slaveri, och ett av de värsta slaverien, det är det religiösa slaveriet. När människor liksom ska gå in under någon slags religiös kontroll och försöka i någon slags mänsklig kraft uppfylla en massa saker och försöka helga sig och göra en massa saker. Det är fruktansvärt. Men som vi läste förut, att det handlar för det första om ett fullbordat faktum. Vi tog emot frälsningen. Halleluja! Vi är frälsta av nåd. Jesus har tvättat oss rena. Men den underbara fortsättningen, det är den att det finns en kontinuerlig process som hela tiden pågår genom att Kristus bor i oss. Halleluja! Kristus bor i dig. Det är ju fantastiskt. Han bor i dig. Och han är den som vill verka genom oss. Och Jag ska läsa Johannes också, det 15 kapitlet, 4 versen. Där talar Jesus om vinträdet. Och då säger han så här att, förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Men utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Ibland så tror vi att vi kan en massa saker. Och vi tänker, och vi försöker liksom med alla våra mänskliga begåvningar och talanger att göra saker. Men Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Och jag tänkte på det. Jag liksom fick en bild. Om jag säger till min handske som ligger här. Den har 5 fingrar. Och om jag säger till den, hämta gitarren där. Jag vill sjunga lovsången nu. Kan du hämta gitarren? Hallå, kan du hämta gitarren? Jag ska stänka lite vatten på det. Nu är du döpt. Lev gudfruktigt nu. Gå ut och evangelisera. Du vet att allt det här som Bibeln säger, det liv som vi ska leva. Och om vi är som den här handsken, så fungerar det inte. Utan Jesus måste få komma in i handsken. Halleluja. När Kristus bor i oss, halleluja, då kan jag hämta gitarren. Då kan vi utföra hans gärning. Då kan vi gå ut och predika evangelium. När Kristus bor i oss, då kan vi liksom röra handen. Då kan vi predika liksom livligt så här, va. Vi kan predika och vara liksom brinnande i våra hjärtan. Därför att det är Kristus som liksom kommer fram genom oss. Därför att han bor i oss. Visst är det väl underbart att vi kan få leva det livet, att han får använda oss på det sättet. Och det är så härligt att höra vittnesbörden, hur vi i vardagen liksom får tjäna på det sättet. Och när vi då ser det här, så kan vi fundera, hur mycket är det inte egentligen som vi liksom kämpar och försöker utföra med vår egen kraft. Och vi tröttar ut oss och vi går i väggen och vi liksom blir utslitna och det händer det ena med det andra. Istället för att vi kan komma in i den här trons vila som Gud har kallat oss till att leva i. Att vi kan få leva det där livet där all den kraft liksom kommer och tillförs för allt det som liksom ska utföras. Så för att Gud, han ställer inga orimliga krav på oss som människor, utan han bara fyller oss. Halleluja, Jesus uppfyller oss och han fyller oss med sin heliga ande. Och så får vi gå i någonting som kallas för förutberedda gärningar. Vi får vandra med honom. Och då känner det en kraft som uppehåller oss. Och jag tror att vi behöver påminna varandra, även om vi har varit med i många år och liksom har kunskaper om de här sakerna. Så ibland så behöver vi påminna varandra, åtminstone är det så för mig, att jag behöver bli påmind om att vad jag faktiskt äger i Kristus. Halleluja, det är ju så oändligt och det finns liksom ingen gräns på det. Om vi verkligen, och som vi läste här tidigare, att det handlar om att i tro ta ut, för resurserna finns där. Men vi måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Att han verkligen har den där kraften, att han har de där resurserna, att han faktiskt är väldigt mycket större och har väldigt mycket större kraft än det vi själva har. Halleluja. Så att vad det handlar om egentligen många gånger, det är att vi får en sann uppenbarelse om vem Jesus verkligen är. Och jag ska läsa några verser här sakta, så att du verkligen tar in det. Efeserbrevet, första kapitlet, så står det så här: jag ber, säger Paulus, 1:17, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så ni får en rätt kunskap om honom, om Kristus. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Halleluja. Alltså, hans väldiga kraft i oss, den kraften lät han verka i Kristus när han väckte upp honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Alltså, det är samma kraft. Det är samma kraft som väckte Jesus från det döda, som reste honom upp. Och det är samma kraft liksom som övervann tyngdlagen och fick honom liksom att fara rakt igenom himlarna och ända upp till Guds tron. Det är samma kraft som bor i oss. Och det är därför vi en dag när Jesus kommer, halleluja, då kommer den där kraften att sätta in på ett speciellt sätt, va. Då kommer vi att ryckas upp på skyarna, Herren till mötes. Så att den kraften, det är den som bor i oss, och det är det som Herren har gett oss. Och så läser vi vidare. Han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och när vi sen går fram till nästa kapitel, då står det ju så här att fjärde versen i andra kapitlet: men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus, som nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Alltså, med andra ord, han har segrat över alla förstar och väldigheter, och nu står vi tillsammans med honom. Han är med oss här på jorden och vi är med honom där i himlen. Halleluja. Ja. Är ni glada eller? Är ni här? Det är faktiskt så att det finns så oändligt mycket mer än det vi hittills har tagit ut. Vi nöjer oss med alldeles för lite. Därför att Gud, han bara får vänta på att få ge ut utav fullheten i Kristus. Och han vill att vi ska bli riktigt, riktigt hungriga. Att vi blir så där hungriga så att vi ger oss inte mer. Vi blir verkligen ivriga att få tag i det som Jesus har för oss. Du vet att det är ganska dåraktigt. Om du tänker att du går och köper en bil, och så liksom fortsätter du med att liksom gå och liksom putta på den där bilen och försöka liksom att få den framåt, va. Och när det blir uppförsbackad, då blir det riktigt tungt, va. Och du blir slut och tröttkörd, och du känner, nej, den där bilen var värdelös. Det var verkligen ingenting för mig liksom att hålla på. Det var bara tungt och jobbigt och eländigt. Men det var inte så det var tänkt, va. Att vi ska liksom gå och liksom försöka i någon egen kraft. Det står att Guds barn är drivna av Guds ande. Så om vi fyller tanken, halleluja, med den helige ande. Halleluja, det är en stor motor den där bilen. Det är 600 cylindrar och V8. Ja, men du får ju tänka på miljön. Jag vet att den helige ande förorenar inte, den renar. Och så att när vi kör, vet du, med den här kraften, då blir det inte orent, va? Då blir det inte smutsigt i miljön. Då blir det så rent det bara kan bli. Halleluja. Så att sätt dig i bilen på förarsätet, vrid på nyckeln och kör. Du vet, alla de här höga bergen liksom, och motstånd som kommer liksom, det är liksom omständigheter, det är frestelser, det är villrådigheter och alla möjliga, det är de där höga bergen, vet du. Men den här starka motorn, vet du, den bara kör över bergen. Den klarar vilka berg som helst. Därför att vi har fått en inneboende motor, en inneboende kraft, och den kraften är den helige ande. Och därför så vill Jesus att vi ska få leva det livet, vi ska få vara mer än övervinnare, står det. Men varför är det då så sorgligt med oss kristna många gånger, och det ser ut som att det är nätt och jämnt och det räcker inte till, och när han bara väntar på att få ge ut av sitt överflöd. Han vill hjälpa oss på alla livets områden. Halleluja. Och vi har bilder i Bibeln som åskådliggör det här. Vi har ju fått Gamla testamentet för att det skulle bli till lärdom för oss. Och vi kan använda de här bilderna. Vi kan gå tillbaka till Andra Mosebok. Vi ser det här folket som lever i träldom och slaveri i Egypten. Och så att säga, det blir bara värre och värre, och till slut så ropar de till Gud, och Herren står där, ser till sitt folk, han hör deras klagan och han känner deras nöd, och så sänder han Mose, och Mose får vara med att föra ut det här folket. Och för att de skulle komma ut så har vi också den här underbara bilden på försoningen, där de skulle slakta påskalammet. När de hade slaktat det här påskalammet så fick de bara med gå igenom havet. Och så kommer de till öknen. Men öknen var ju egentligen inte det som var slutdestinationen för Guds folk. Utan det var bara en passage, var det tänkt som. Men det blev en 40-årsperiod. Och detta var ju... är ju naturligtvis inte Guds plan att hans folk ska gå i öknen i 40 år. Men för många kristna så är det det man har upplevt, frälsningen, man har upplevt så att säga detta att man har blivit försonad. Men så har man liksom kommit in i öknen och man lever det här ökenlivet år efter år. Det är manna på morgonen och manna på middagen och manna på kvällen, och nästa frukost är det manna igen. Och nästa vecka samma sak, nästa månad samma sak. Och till slut så kan man ju tycka att det blir ganska enformigt med manna hela tiden. Och jag kan tänka mig också barn som växte upp. Tänk dig en ung grabb, han är 13 år nu, och hela hans liv har liksom varit och käka manna, och det har känts ganska jobbigt och sorgligt och enformigt, det här ökenlivet. Och så har han hört lite om hur det var i Egypten, och det var, verkar ju ändå som att det var mycket bättre i Egypten än det här torra ökenlivet. Och så börjar han liksom och fundera på att gå tillbaka dit. Och jag använder den här bilden för att liksom se, det finns, vi ser idag, det är många kristna familjer där vi ser liksom hur barnen dras ut till världen. Därför att de känner att det finns inte liv, det finns inte, det är torrt och tråkigt, enformigt. Och så liksom lockar världen med du vet det här ökenlivet, man har varken köttgrytorna i Egypten eller mjölk och honung från Kanaans land, utan man lever på manna hela tiden, manna på morgonen, manna på middagen, manna på kvällen. Och därför barn, unga, de söker ju verkligen någonting att leva för. De vill inte ha religion, de vill ha liv. Och därför är det så viktigt, inte minst för de som växer upp, naturligtvis för oss själva, det är oerhört viktigt att vi får tag i det här överflödslivet. Vi ska inte leva 40 år i öknen, vi ska in i Kanaans land. Och Kanaans land, det är inte någonting som vi liksom går över floden och går till himlen. Det handlar om här och nu, att komma in i Kristus, att komma in i så att säga, i det överflödsliv som han har kallat oss till att leva i. Vi ska inte leva någon slags öken kristen tillvaro eller bli några sådana här öken eremiter, utan vi ska vara, halleluja, uppfyllda av den helige ande. Så att Och där har vi någonting som vi verkligen måste predika mycket mer. Och att liksom vi får tro i våra hjärtan att Gud, han har verkligen någonting mer än att jag ska få leva ett liksom det här liksom torftigt andligt liv där det är så tungt och kämpigt. Han har allt det vi behöver. Allt jag behöver är mer av Jesus. Han har allt det vi behöver. Och han ger av sin heliga ande åt alla de som ber honom. Och det står att det blir som strömmar av levande vatten från vårt innersta som flödar fram. Alltså det är en källa i vårt inre. Så Gud välsigne allesammans. Herren, han har mycket mer. Han vill inte om du trampar i en öken och det känns enformigt, om du har kommit in i något ekorrhjul och det liksom känns sådär, va. Så vet du att han har så ändligt mycket mer för dig. Halleluja.